Gå ut från henne, rena er, ni som bär Herrens kärl. Ni ska inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar. Ty Herren går framför er och Israels Gud avslutar ert tåg. Se, min tjänare ska handla vist, han ska bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Liksom många häpnade över dig, så ska hans framträdande förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra människors. Han ska bestänka många folk, inför honom kommer kungar att förstummas. Ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig har hört. Och så börjar alltså folket tala. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som han skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom det många som hans del, och det starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Och sedan kommer det 54 kapitlet, som ju tydligtvis handlar om de dödas uppståndelse. Hur Israels folk plötsligt blir verkligen som himmelens stjärnor och som havets sand. Jubla du ofruktsamma, det är ju alltså Sara. Jubla du ofruktsamma, du som inte har fått barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födsloverkar. Ty den ensamma har många barn, fler än den som var man, säger Herren. Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna du bor under, och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Du ska utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar ska ta hedningars länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer. Frukta inte, ty du ska inte komma på skam. Blygs inte, ty du ska inte bli förutmjukad. Nej, du ska glömma din ungdoms skam, och ditt änkestånds förakt ska du inte mer komma ihåg. Ty den som har skapat dig är din man, Herren Sebaot är hans namn. Israels helige är din återlösare, han som kallas hela jordens Gud. Ty som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades du av Herren, och som en förskjuten ungdomshustru säger din Gud. Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. Då min vrede välde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren din återlösare. Jag ska göra som vid Noas flod. Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Om en bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren din förbarmare. Du arma som har blivit så hemsökt av stormar utan att få någon tröst, med blyglans ska jag nu mura dina stenar och ge dig grundvalar av safirer. Jag ska göra dina tinnar av rubiner, dina portar av karbunklar och hela din ringmur av ädla stenar. Dina barn ska alla bli Herrens lärjungar, och deras frid ska vara stor. I rättfärdighet ska du bli befäst, förtryck ska vara fjärran ifrån dig. Du har ingenting att frukta. Förskräckelse ska vara borta, den ska inte komma dig nära. Om man sammangaddar sig mot dig kommer det ingalunda från mig. Det som sammangaddar sig mot dig ska falla för dig. Se, jag skapar smeden som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördärvaren till att förstöra. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Ja, detta är ju alltså ord till ett folk som gått en lång lidandes väg genom historien. Till sist skall, som det står i 22 versen i 51 kapitlet, till sist ska Gud utföra sitt folks sak. Det är alltså domen. Det här är ett juridiskt uttryck. Han ska så att säga ta sig an sitt folks sak. Han ska bli sakförare, advokat, domare för sitt folks räkning. Och då tar han bort berusningens bägare ur folkets hand och ger sin vredes bägare åt alla de folk som förtryckte Israel under historiens lopp. Och istället så får Sion vakna upp och klä sig i sin högtidsgrud. Och glädjebudbärarens fotsteg kommer och förkunnar frid och frälsning. Evangelium når fram till Israels folk. Och Israels folk säger om Messias: vem trodde på honom? Vi såg honom, men han behagade oss inte. Vi förstod inte vem han var. Vi gick alla vilse som får, men han tog på sig våra överträdelser. Och sedan när folket tagit emot frälsningen, så blir det plötsligt så många som tillhör Israel så att man får vidga ut tältdukarna och förlänga tältlinorna och göra starka tältpluggar. Den som var ensam, den ofruktsamma, ska ha fler barn än den som hade man. Och här talas alltså om en uppfyllelse av de löften som Gud ger från början. Jag ska göra dig till ett stort folk. Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. Då min vrede vällde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din återlösare. Och det Jesaja låter oss se är alltså folkets omvändelse i tidens slut. Det är en illustration till det här att man kan ofta få ut nya profetiska dimensioner genom att läsa långa sammanhang. Vi kan också ofta se det här när vi läser i Saltaren, att många salmer bygger på samma tema eller innehåller någon sorts kontinuitet. Salmerna är inte skrivna huller om buller, utan det finns ofta en gemensam tanke i många salmer. De finns så att säga i grupper som hör ihop. Vi ska nu återvända till Nya testamentet, till Matteus 22 kapitel. Vi ska läsa från vers 41 till och med 46, slutet på kapitel 22. Det är ju stilla veckan som inte var så värst stilla för Jesu del, utan det var ju mycket konflikter och mycket frågor och mycket debatt. Medan fariseerna var samlade frågade Jesus dem: vad anser ni om Messias? Vem son är han? De svarade honom: Davids. Då sa han till dem: hur kan då David, driven av anden, kalla honom herre och säga: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom sin herre, hur kan då Messias vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade ingen längre fråga honom. Här ställer nu Jesus en intressant fråga. Och det allra intressantaste är att vi nu bara befinner oss kanske timmar eller möjligen dagar innan man tar honom till fånga för att döda honom. Beslutet är ju egentligen redan fattat. Då ställer Jesus en fråga om Messias. Och det är ju ingen fråga som han besvarar själv. Och det är en fråga som de inte kan svara på. Han ställer den för att visa dem hur lite de egentligen har förstått av vad skriften, Gamla testamentet, säger om Messias. De är ju på väg att döda honom därför att han säger sig vara Messias, medan de själva inte tycker att det här stämmer med skriftens ord. Men man skulle tycka att det här kunde han ju ha sagt långt tidigare, så hade det kanske inte blivit så galet. De hade kanske kunnat prata sig samman och liksom komma fram till någon gemensam ståndpunkt här, och de kanske hade hyllat honom och det hade blivit en helt annan vändning på historien. Men det var inte meningen. Han hade kommit för att lida och dö och uppstå. Och han ställer tydligen den här frågan mest för att det efteråt ändå måste sägas: ni gjorde det här mot bättre vetande. Ni borde ha förstått hur lite ni hade förstått och låtit dödsstraffet vänta. Men nu är julen redan i rullning. Lavinen har redan rasat iväg. Det är för sent att stoppa. Och det Jesus syftar på här, det är ju alltså att det finns en hemlighet. Skriften, Gamla testamentet, det profetiska materialet om Messias, är avsiktligen gjort så att det ska vara som en hemlighet. Det är inte klartext, utan det är gåta, liknelse, någonting som kan tolkas på många olika sätt. Vi bläddrar bakåt lite grann i Matteus evangelium till 16 kapitlet. Och börjar läsa 13 versen. Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: saliga är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets, dödsrikets portar ska inte få makt över den. Och så vidare. Ja, 20 verset ska vi läsa också. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Ja, Petrus, han har sin bekännelse, du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus säger något väldigt överraskande. Det här kan du inte ha kommit på själv. Det har ingen talat om för dig. Därför att detta är med avsikt så dunkelt formulerat att det krävs en uppenbarelse från Gud för att man ska se och förstå det här. Detta har Gud talat om för dig. Det har Fadern sagt till dig direkt. Annars skulle du inte ha vetat det. Annars skulle du inte ha trott det. Och sen säger ju Jesus något märkligt. Han förbjuder lärjungarna att berätta det här. Det var alltså inte meningen att det här skulle bli allmän kunskap, utan hemligheten skulle bevaras. Och när vi sen kommer till 17 kapitlet så följer vi med Jesus upp på förklaringsberget. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem, hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med honom. Petrus sa till Jesus, Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra 3 hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade, se, då sänktes ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sa, denna är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det följde ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa, stig upp och var inte förskräckta. Och när de såg upp såg de ingen utom Jesus. På väg ner från berget befallde Jesus dem, tala inte om för någon vad ni har sett, för den människosonen har uppstått från de döda. Här får de lite grann se bakom kulisserna, se vem Jesus egentligen är. Men här får inte ens alla lärjungarna vara med. Och efteråt säger Jesus, ni får inte tala om det här för någon förrän människosonen har uppstått från de döda. Hemligheten skulle bevaras ett tag till. Det var tanken. Med det så slutar vi nu och ses igen 3:30 i eftermiddag.